Jag ska börja med att läsa en vers ur Bibeln. Herren ser med andra ögon än människor. När man läser Nya Testamentets evangeliernas skildring av Jesus från Nazaret så slås man mer än någonting annat av hur annorlunda Jesus såg på människor och deras agerande. Han såg på dem med andra ögon än han samtid gjorde. Och gång på gång väckte det förvåning hos både lärjungarna och hans motståndare, de fromma rabbinerna, fariseerna och saduceerna. Hemligheten till att han såg det andra inte såg, det var att han såg till det inre och inte till det yttre. Han såg till motivet bakom en handling och genomskådade gång på gång människors agerande och orden som kom över deras läppar, men också vad de tänkte inom sig. Ett sådant tillfälle är beskrivet i Lukas evangeliets 7:e kapitel. Jesus kommer till staden Kapernaum och där får han en inbjudan till en farisé som hette Simon. Jesus förvånade ju många människor genom att han kunde träffa och umgås med alla möjliga människor. Antingen det passade eller inte. Särskilt förvånande var det att han mötte utstötta och föraktade med allra största respekt och värdighet. Detta gäller till exempel syndare och tulltjänstemän som jobbade för romarna och roffade åt sig extra inkomster på ett orätt sätt. Men vid tre tillfällen beskriver Lukas hur han blev inbjuden till fariseer och deras hem. Och fariseerna var ju högt ansedda, kunniga i skrifterna och gjorde oftast anspråk på att leva ett mer rättfärdigt och fromt liv än gemene man. Även till dem kom Jesus och kunde umgås på samma sätt med dem som med de föraktade utstötta. När nu Jesus var på besök hos Simon hände det intressanta att en kvinna som bara omnämns med uttrycket en synderska fick på något sätt reda på att Jesus var där och bestämde sig för att gå dit och söka upp honom. Hon hade dåligt rykte i staden och var absolut egentligen inte välkommen i Simons hus. Men hon tog mod till sig och gick dit. Enligt den tidens sed kunde nämligen främmande människor gå in och ut i ett hus under måltiden för att träffa någon av gästerna och tala med dem. Och nu citerar jag Lukas text. Hon kom dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät hejdlöst. Hon blötte hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och tänkte tyst för sig själv. Om den mannen vore en profet, då skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom. En synderska. Men Jesus läste Simons tankar och vände sig till honom. Men inte för att be om ursäkt för det som hade hänt, utan för att indirekt avslöja att han visste vad Simon hade tänkt. Simon, jag har något jag skulle vilja säga dig. Säg det mesta, svarar han nyfiket. Och då fortsatte Jesus genom att berätta om två män som hade stora skulder till en långivare. Den ene var skyldig 500 000 och den andra 50 000 kronor, omräknat till våra dagars valuta. Ingen av dem hade möjlighet att betala sin skuld, men båda fick sina skulder efterskänkta. Vem av dem tror du kommer att vara mest tacksam och älska honom mest, frågade Jesus. Ja, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro, svarade Simon. Du har rätt, svarade Jesus. Sen vände han sig mot kvinnan och fortsatte. Simon, du ser den här kvinnan. Jag kom som gäst in i ditt hus och du gav mig inget vatten till mina fötter. Men hon har tvättat mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Sen gav de mig ingen välkomstkram när jag kom. Men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort in mina fötter med balsam. Med detta vill jag säga att hon har fått mycket förlåtet och visar stor kärlek. Den som har fått lite förlåtet visar liten kärlek. Och så sa han till kvinnan, dina synder är förlåtna. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Kvinnan kom till Simons hus i djupaste sorg, men gick därifrån i största glädje. Inför en stor samling människor som företräder den prickfria moralen och självgodheten, så valde Jesus att upphöja kvinnan och göra henne till en förebild. För han såg förbi hennes dåliga rykte och såg bara kvinnan framför sig. Jesus sorterar inte människor i grupper om syndare och felfria, lyckade och mindre lyckade. Han ser förbi alla våra schabloner och talar till människan som finns inuti och innanför det yttre skalet. Tänk vad fyrkantiga och enkelspåriga vi människor är. Och vilka ytliga domar vi fäller om våra medmänniskor. Vi är duktiga på att sätta etiketter på folk som de får bära resten av livet. Rallyföraren Erik Karlsson voltade några gånger med sin Saab och fick sen bära namnet Erik Karlsson på taket resten av sitt liv. Månfararen Neil Armstrong var på månen en enda gång och blev sen kallad månfarare resten av sitt liv, fast han i fortsättningen enbart reste med bil, tåg, flyg och buss. Öknarna är vi också duktiga på att ge varandra. Inom idrotten kallas spelarna väggen, skuggan, danskdödaren eller klimpen. Lillstöven, storstöven, lillprosten, surapelle eller fölet Berntsson. Öknarna kan vara fyndiga och roliga, men också föraktfulla och spydiga. I min hemort Lönsboda, där jag växte upp, var det mycket vanligt att man fick öknamn som barn och behöll dem livet ut. Man hette Gröffgröff, Grodan, Spinken eller Greven. Spinken var tunnare förr än han är idag. Nu har han en mage som lätt slår min egen i omfång. Ändå tituleras han fortfarande med samma öknamn som förr. En man körde drickabilen och han fick öknamnet Kapsylen. Det var lätt att komma ihåg och lätt att identifiera. En annan kallades Kovarolf. Han stod i korvkiosk, men sista gången jag såg honom så hade han firma och sålde persienner. Men det var fortfarande Kovarolf som satte upp persiennerna. För ett tag sedan dog skulptören Eva Spångberg från Hjälsryd, 88 år gammal. Jag läste nyligen hennes biografi Tack för livet du gav mig. Och så videofilmen om henne som egentligen var tv-program av Bengt Roslund. Det berörde mig starkt och det var svårt att hålla tårarna tillbaka. Eva var en sån kristen personlighet som såg med andra ögon än människor i allmänhet gör. Det gällde bland annat hennes inställning till missbrukarna och de utslagna. Flera av dem fick en bostad på hennes anläggning Björkelund och ett meningsfullt jobb att gå till. I sin ungdom bodde Eva i Uppsala, där det fanns många krogar. Ofta såg hon berusade män gå ut ifrån dem och Eva gick fram till dem och försökte övertyga dem att spriten inte löste några problem. En del av gubbarna lyssnade och det hände till och med att några lämnade både spritflaska och motboken till Eva. En måndagsmorgon när Eva kom till fabriken sa hennes arbetskamrat: jag såg dig i lördags, men inte kunde jag tro att du var en son. Du som säger att du är kristen. Eva förstod inte vad hon menade, men efter intensivt funderande så fattade hon till slut att kamraten trodde att Eva var en gatflicka som var ute och sökte kontakt med män. Problemet för Eva var nu hur hon skulle göra. Skulle hon fortsätta och riskera att bli missförstådd av sina arbetskamrater? Eller skulle hon välja att bara sluta och prata med gubbarna om deras missbruk och låta dem få vara i fred? Valet var enkelt för Eva. Folk fick väl ha sina smutsiga tankar för sig själva, sa hon. Jag ska inte hindras av dem. Går man ner i smutsen kan man själv bli ansedd som smutsig. Men det priset är värt att betala, resonerade hon. Och valde att inte blunda för behoven som fanns. För hon såg på alkoholisterna med andra ögon. Hon visste att det inte finns några hopplösa fall för Gud. Några årtionden senare, när Eva flyttade till Jämsöjd och sitt Björkelund, tog hon hand om flera utslagna som tidigare suttit i fängelse för brott som mord och annat våld. En av dem hjälpte hon att skriva nådesansökan och vädja om nåd för, vilket han också senare fick. En annan man kom till henne från Malmö. Han hette Evert. Han var inte nykter när han kom och hade en flaska innanför rocken. De pratade med varandra en stund, men så sa Eva: du måste hälla ut det du har i flaskan om du ska stanna kvar här. En stund senare hällde han med darrande händer ut de dyrbara dropparna, krossade flaskan mot en klippsten och bad om hjälp att bli fri från sitt begär. Hans liv hade inte varit lätt. Han sa att han var född på en offentlig toalett. Hans mamma var tvätterska på skånskt gods och blev tvungen att lämna bort barnet för att skandalen med godsägaren inte skulle bli känd. Sen kom Eva till ett barnhem, men vid 13 års ålder gick han därifrån med sina tillhörigheter ett litet knyte. Och han gick till sjuss och där skaffade han sig vanor som gjorde att snart var han helt fastkedjad i alkoholen. Och det var också den som till sist en dag tog hans liv. När han berusad körde av vägen och dog en ögonblicklig död. Eva uttryckte så här när hon beskrev det ur sitt perspektiv. Precis som den förlorade sonen gick han hem till sin far. Och där blev han mottagen i himlen som en son. Bojorna klipptes av och han fick komma in till den glada välkomstfesten. På jorden var hans far okänd, men i himlen blev han mottagen av sin verkliga far. Vila dina trötta fötter.
Glöm din oro för imorgon. Låt imorgon bära den. Ladan står där hela natten. Ge dig skydd mot köld och regn. Så vila dina trötta fötter.
Vila dina trötta fötter.
Rocken sliten. Folk behandlar dig hur de vill. Men du är älskad mitt i skiten. Himmelriket hör dig.
Det berättas om Jesus att han en dag sin vana trogen besökte templet i Jerusalem. Men den här dagen valde han att sätta sig på en lite ovanligare plats än han brukade. Mitt för templets olika skattkammare. Denna plats var inredd för att ta emot både gåvor och avgifter från folket och bestod av 13 olika kistor. Och den ena var enbart avsedd för helt frivilliga gåvor. Det var den här dagen som Jesus gav lärjungarna sin stora lektion om vad som är stort och vad som är litet i Guds ögon. Och som alltid har Gud andra ögon att se med än vi människor har. Händelsen inträffade bara 3 dagar före Jesu korsfästelse och Markus berättar i sitt evangelium att det var många rika tempelbesökare som kom och la ner stora gåvor i offerkistan som hade en trumpetformad öppning och lätt kunde ta emot stora gåvor. Men så plötsligt fångas Jesus intresse av en fattig änka som går fram till offerkistan och lägger ner 2 kopparslantar. Alltså bara några ören i kistan. Det var minimigåvan som rabbiner tillät att man fick lägga. 2 lepton. Den minsta av de grekiska kopparmynten. Där gick gränsen. Då kallar Jesus till sig sina lärjungar, skriver Markus, och sa: tro mig, den där fattiga änkan la mer i tempelkistan än alla de andra. De gav alla av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde och hade att leva på. De sista slantarna helt enkelt. Vad Gud räknar i olika situationer är inte baserat på det yttre faktiska värdet, utan på hjärtats motiv. Han ser mer till givaren än till gåvan. Detta är så annorlunda mot hur vi tänker i vår tid. Vi anordnar välgörenhetsgalor där man får sitt namn utlagt i tv-rutan om man skänker 10 000 kronor eller mer. Man är också med och tävlar om en ny Mercedes om man skänker en gåva över ett visst ännu större belopp. Tänk att vi måste få något för att ge. Och får vi rätt att göra skatteavdrag för våra gåvor, då är det ändå bättre. Man undrar ibland var änkans skärv och det villiga hjärtat tog vägen. När man ger av medkänsla och kärlek och inte för att få något tillbaka. Eva Spångberg hade som en av sina viktigaste tankar att Gud väljer ut det som inte är något. Det var därför hon var med, sa hon. Inom idrotten är det precis tvärtom. Där är det de bästa som blir valda. Men Jesus gör tvärtom. Han tar de absolut sämsta och väljer ut dem till sitt lag. Därför står det i Bibeln, det som ingenting var, det utvalde Gud. Under 3 års tid vandrade Jesus med sina lärjungar runt genom Palestina. När en rättrogen jude i vanliga fall skulle resa från Galileen upp i norr ner till Judén i söder, då valde man att ta en omväg genom landet via andra sidan Jordan för att slippa gå genom det invandrartäta Samarien där det föraktade blandfolket samarierna bodde. Men Jesus tänkte inte som andra på hans tid. Han såg med andra ögon på invandrarna än hans samtid vanligen gjorde. Därför valde han att gå rakt igenom Samarien istället för att ta omvägen för att slippa möta samarierna. Det var så tydligt att hans kärlek till de utstötta föraktade alltid drev honom. Hans stora mål var ju att söka upp och rädda de som var förlorade. På en av de här vandringarna kom han en dag vid middagstiden till staden Syka i Samarien och klockan var ungefär 12 mitt på dagen. Och det här var den hetaste perioden på dygnet och normalt brukade ingen vara vid brunnen just då. För kvinnorna valde att hämta vatten på kvällen istället. Mycket trött av den långa vandringen satte sig Jesus ner vid Jakobs berömda källa. I samma ögonblick kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Och kanske kommer just vid middagstid för att slippa utstå de föraktfulla blickarna från de andra kvinnorna i staden. För hon var känd i stan och hade ett lågt anseende, mest för det liv hon levde. Hon var ju en modern kvinna kan man säga och hade lätt platsat i våra dagars Hollywood med 5 förhållanden bakom sig och nu mitt inne i ett 6:e. Visst. Hon hade också en gång varit en ung flicka med vackra drömmar och gift sig med målsättning att kärleken skulle vara livet ut. Tills döden skiljer oss åt, som vi säger. Men en dag hade katastrofen varit framme och hennes första äktenskap hade spruckit. Kanske hon till och med var den oskyldiga parten i det hela. Ett nytt försök att tro på den livslånga kärleken följdes av ytterligare några innan hon slutligen gav upp och slutade hoppas och bry sig. Varför gifta sig, resonerade hon. Och valde bara flytta ihop. Och sen fick tiden visa om det skulle hålla bättre och längre än det förra. De stora förväntningarna från ungdomstiden var borta. Och den ljuva och romantiska kärleken hade fått sig en törn. Men vad folket i stan inte visste, det var att den här föraktade kvinnan inte var nöjd med det liv hon levde. Hon sov dåligt om nätterna och ställde sig gång på gång frågan. Var detta allt som livet hade att ge? Då plötsligt vaknade hon upp ur sina drömmar. När en okänd främling, en judisk man, ber henne om en tjänst. Ge mig lite vatten att dricka. Hon kunde inte bli mer överraskad, för hon visste mycket väl vad judarna tyckte om samarierna. En jude talade normalt inte med samarier och ännu mindre med en kvinna. En jude fick till exempel inte gifta sig med en samarier, och om en jude åt samarisk mat var det enligt rabbinernas förhållningsregler detsamma som att orena sig. Till denna samariska kvinna talar Jesus och ber om vatten. Och han gör det av en enda anledning. Han ser på henne med andra ögon än andra människor gjorde. Han visste att hon var trött på livet och han ville vinna henne för Guds rike och rädda henne till det eviga livet. För Jesus finns inga hopplösa fall och inga föraktade utstötta som man skulle vända ryggen till, bara för att de hade misslyckats och inte höll måttet. Kvinnan håller på att spricka av förvåning och frågar häpet: hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Det är då hon får det fantastiska svaret som öppnar ögonen på henne. Om du bara visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du istället bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Vatten som du aldrig mer blir törstig av. En källa med ett flöde som ger evigt liv. Då svarade kvinnan, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig mer. Tänk att vi kan få vår inre törst släckt hos Jesus från Nasaret. När livsledaren kommer, be honom om vatten och livet och hoppet återvänder. När du känner dig dömd och misslyckad, gå till honom som kom till jorden för en enda sak. Att söka upp och rädda det som var förlorat. För honom var det hundrade får som gått vilse mer värdefullt än de 99 som redan var i trygghet och hade det bra. Hur fungerar det då i praktiken i vår tid att se med andra ögon och ha den blick på människor som Jesus hade? Ja, ett strålande exempel på detta är den kyrka i Stockholmstrakten som heter New Life och tillhör Evangeliska Frikyrkan. Den grundades 1993 av en holländsk missionär och fick faktiskt år 2008 pris av Stockholms läns landsting för sitt arbete mot segregation. På 2 år har nära 100 personer döpts och på senare tid har 30-tal mongoler blivit omvända till kristen tro. Vid söndagens gudstjänster möts människor från 50 olika nationaliteter. Och under fikat sitter tidiga bankrånare och prostituerade vid samma bord som läkare, framgångsrika företagare och professorer. Berättar en av pastorerna i församlingen, Kjell Wern. Ingen frågar efter vad man jobbar med och ingen behöver känna sig utpekad. Och precis så är det. Gud har inte anseende till person. Han ser med andra ögon än vi människor gör.